Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Ja, då hälsar vi äntligen välkomna till Sportbladets allsvenska podd som har säsongspremiär. Äntligen, så här med 4 dagar kvar till allsvensk premiär. Jag som berättar podden heter Daniel Kristoffersson och med mig har Linn Nordström och Per Boman. Vi ska presentera er lite närmare senare, men först ska vi liksom säga upplägget för den här podden. Det kommer behandla bara om allsvenskan. Vi ska ha med gäster. Det kan vara aktuella spelare, ledare, sportchefer eller andra nyckelpersoner inom allsvenskan. I det här avsnittet har vi med Gustav Ludvigsson bland annat som snackar om Hammarby säsong som kommer och lite grann om hur han har sett på försäsongen, hans kontraktsförlängning med Hammarby och när han nobbade budet från Ulsan Hyundai. Men jag vet inte, vad känner ni? Allsvenskan heter den på länge, brukar man ju alltid säga. Nu känns det verkligen så. Vi börjar med Linn, vad säger du?
Ja, men det ska bli svinkul att äntligen dra igång. De här försäsongsmatcherna, eller framförallt genrepen, har ju inte bjudit upp till någon fotbollsfest direkt. Så att det kan ju bara bli bättre i en premiäromgång.
Vad ser du mest fram emot?
Jag ser mest fram emot, hela säsongen. Svårt att plocka ut en grej så här på förhand.
Ja, alltså jag jobbar ju liksom så mycket med allsvenskan hela året så där, man gör sådana här plusgrepp och via tv-program och sådär, så för mig känns det som att det bara pågår som en ständig virvelvind hela tiden där liksom skriver och tycker allt möjligt om allsvenskan, så för mig känns det som att det pågår året om, och jag misstänker nästan att det är så för ganska många som följer allsvenskan också, att det intresset är ständigt pågående.
Vad tror ni kommer prägla den här säsongen av allsvenskan? Det brukar alltid vara liksom, ja, men supportrarna och sådär kommer ju vara, tycker jag i alla fall, känns som det kommer ju vara liksom mer markant nu med tanke på hur det var förra säsongen med pandemin och sådär.
Ja, det är klart att det är en jävligt stor grej givetvis att det kommer vara fullsatta läktare igen över en hel säsong, och det är givetvis en fantastiskt att få det igen liksom. Annars så är det väl, för 2-3 år sedan minns jag att jag skrev att nu kommer det vara samma lag som kommer topp 8 varje år liksom, skriver kanske, jag vet inte om det var 3 år sedan eller någonting. Sen kom ju pandemin emellan och tröskade sönder det lite, att det blev inte riktigt så, utan det blev ju några lag som stack upp ändå, några topplag som var sämre än väntat och så vidare, AIK för 2 år sedan och så vidare. Så att, men nu när allting är mer normalt igen, klubbarna nästan har gått stärkt ekonomiskt efter pandemin och så där, så tror jag nog att vi kommer få en väldigt, väldigt skiktad allsvenska med 7-8 riktigt starka klubbar och 7-8 klubbar som är kanske svagare än tidigare.
Allsvenskan är ju också i stort behov av de här stora personligheterna, och det kommer vi verkligen få se år. Både med John Guidetti och Kiese Thelin, och om då Albin Ekdal kommer hem till Djurgården.
Ja, men det kändes ju som att nu var det fönstret här i Ryssland, tror man så här, alla de här ryska svenska ryssarna kommer gå utomlands, men nu har det ändå vi har fått se Haksabanovic till Djurgården, med Gigovic till Helsingborg, Filip Dagerstor i Norrköping, alltså det blev lite så också, för man först var liksom en osäkerhet om, då var det så här, de kommer kunna gå till vilka ligor de vill, men då stängde ju Tyskland, Spanien, England, så det fanns liksom inte så många alternativ, så att det blir ju verkligen spetsat så sätt. Och sen,
vad tror du om Viktor Claesson då?
Ja, men alltså, han har ju varit väldigt tydlig med att han ska fortsätta utomlands. Och det vet jag att han har sagt. Det sa han ju till några spelare. Det var några spelare i Elfsborg och Djurgården som hörde av sig till honom och liksom försökte locka han dit. Och då var han ju väldigt tydlig med det. Det var ju några veckor sedan. Och nu sa han ju det även på landslaget, att när han var på landslaget, att han ville fortsätta utomlands. Så, för han sitter ju lite annorlunda sits än de andra. För hans kontrakt är ju pausat, men han blir ju bossman också. Så jag menar att men han måste ju ändå ha en klubb att spela med de här tre månaderna. Men som jag fattar nu så har Djurgården i princip gett upp när de värvade, eller gett upp, men alltså Haksabanovic, det finns liksom ingen plats för honom där. Och att så att, ja men ja, nej, vi får se vad som händer med honom, men det lutar mer åt utomlands. Jag har svårt att se att han ska spela i Värnamo, det är väl Elfsborg i så fall då.
Men jag tycker att det vore tråkigt tycker jag om Claesson gick till någon Stockholmsklubb eller Malmö eller så. Jag skulle bli glad. Jag förstår att han bor ofta i Stockholm och sådär och har bostad där och så vidare, men jag skulle tycka att det var trist om man spelade allsvenskan och inte spelade i Elfsborg eller i Värnamo. Det skulle kännas mer rätt för mig i alla fall.
Ja. Vi ska försöka ha lite aktuella nyheter också i den här podden såklart. Det ska vi alltid ha. Men om vi börjar på skadeläget, så många som undrar med vad som hände med Magnus Eriksson. Han fick ju den här smällen förra helgen med när Martin Olsson gick in och hockeytacklade, menar många. Var det Thomas Lagerlöf som var ganska, hade förhoppningsfull här om att han skulle kunna spela. Men som jag fattar det så ser det inte så där jätteljust ut för Mange, utan det blir, han går ju sån här trappa de har när de har fått en smäll på. Så att som det ser ut nu, så tror jag, som jag har hört också, så ser det faktiskt ut som att man missar premiären. Då vore det ju ett, om det nu blir så, det är väl inget definitivt, men som jag fattar det så ser det väldigt mörkt ut att man ska spela premiären hemma mot Degerfors. Så det är väl en ruggigt avbrick i så fall.
Ja, verkligen. Alltså, jag, första 10 minuterna som första, ja, där han var med då, 10-15 minuterna mot Malmö, så tycker jag Magnus Eriksson var magiskt bra faktiskt. Jag tror han gjorde typ två tunnlar, lyckades med alla kombinationer, så stark ut igen, för han hade varit ganska svag än så länge på försäsongen i cupspelet. Magnus Eriksson, menar, han var ju ändå i mitt tycke allsvenskans bästa spelare förra året, och jag tyckte han hade börjat jävligt svagt, så att det var liksom kul att se han spela fotboll igen. Så därför var det ju bittert och att han fick den där tacklingen, givetvis för alla som hejar på Djurgården. Och det jag tänkte på då, som är intressant, är ju att Emanuel Banda gick ju in och gjorde en fin insats, liksom väl avvägd och sådär trygg. Ja, alltså Djurgården fortsatte ju ha ett ganska stort tryck mot Malmö trots att Magnus Eriksson försvann, vilket ju var väldigt starkt med ett mittfält med Banda, Findell och Kylle. Och jag tyckte verkligen att Banda gjorde bra ifrån sig. Men det var inte det jag skulle säga egentligen, utan det var att det kom ju en nyhet häromdagen då. Jag tycker egentligen inte att man ska liksom ge sig på liksom andra tidningar eller så, eller vad andra skriver och så, men det var just det här gjorde mig jävligt, ändå så ovanligt trött ändå. Det var när Fotboll Direkt skrev att Malmö FF eventuellt var intresserad av Emanuel Banda. Det var en sån grej som gjorde att liksom bara min hjärna frös typ. Alltså jag kände
vad skulle de ha?
Nej, men jag kände liksom, då kände jag bara fan. Där måste man ändå liksom, det är helt, alltså det är klart att man framstår som en enorm idiot om det skulle visa sig att det på något plan ändå skulle stämma till slut. Men, och det är klart att man kan se saker i en spelare som gör att han skulle kunna slå ännu hårdare annanstans. Men just Emanuel Banda, som jag gillar för all del, det är en bra, stabil spelare, men att Malmö skulle vara ute efter honom kändes bara så barockt, så totalt verklighetsfrånvänt. Så att, ja, jag vill bara nämna att jag noterade det och mådde dåligt av det när jag läste det.
Men det måste ändå varit otroligt skönt för Djurgården att de ändå kunde stå upp så bra mot Malmö trots att Magnus Eriksson fick gå ut, för att det kändes som att nu kommer de kollapsa helt, men så blev det ju verkligen inte.
Nej, fan, jag håller med dig. Så jag tycker att det var en av de sakerna som gjort mig mest imponerad under försäsongen totalt sett, att så sömlöst kunna arbeta vidare och ha kvar samma tempo i spelet, samma. Ja, alltså, sen är det ju klart att och då blir det ju ännu, det ska vi komma in på sen, men blir det ju ännu sjukare att se sen skillnaden på det Djurgården mot Malmö jämfört med hur det var i genrepet, men det kommer vi in på senare.
Men den här järntrappan är fan inte att leka med alltså.
Nej.
Det är ju 6 steg som man ska gå igenom, och om du visar minsta tillstymmelse till att du inte är helt 100 så måste du gå tillbaka ett steg, och så måste du gå 24 timmar innan du får testa igen. Ja. Och speciellt som fotbollsspelare, så gå in i nikto eller sånt, det kan ta, alltså han såg ju riktigt groggy ut med när han stod där vid bänken innan de tog bort honom.
Ja, exakt, och det första jag noterade, det var att han var förbannad över att han inte fick gå in igen, så han drog en flaska eller han skulle dra en flaska i backen, men det var någon läkare som hejdade han där. Och då tänkte man så här, men fan, det var inte så farligt. Men sen så känner man ju bara att det här är ju värre än väntat. Och jag menar, det finns ju noll anledning för Djurgården att stressa honom i ett så här läge. Med liksom en hjärnskakning på försäsongen, hemmamatch mot Degerfors som man ska vinna ändå. De har spelat, gjort det väldigt bra. Liksom, det vore idiotiskt att chansa med en hjärnskakning i premiären. Så det är klart att det är bara normalt att han inte spelar, och sen är han fit for fight till nästa match.
Men Hjalmar Ekdal, känns det som att han kommer spela
på? Ja, precis. Och det har väl Bosse Andersson sagt också, att det var inte så farligt, utan han kör. Och sen där blir det ju intressant Där kör han väl på Isak Hien också som mittback över honom. Han har ju fått, tycker jag, vi pratade om det när vi satt på någon match här, var det kvartsfinalen som Djurgården spelat. Han var lite svajig och sådär, men jag tyckte han har spelat upp sig riktigt bra.
Absolut, jag var imponerad av insatsen mot Malmö där. Alltså, han har ju alltid haft det här extrema fysiken liksom, väldigt, väldigt snabb och dessutom bra i duellspelet och i huvudspelet. Men gillar ju att han är lite, alltså han är alltså verkligen, det är verkligen inte bara att han är snabb och stark, utan han är väldigt snabb och väldigt stark. Och dessutom okej med bollen. Så var det ju att de släpper in ett mål, och då märker man ju att han är orutinerad i positionsspelet just på Malmö, att han inte ligger rätt i linje med Hjalmar Ekdal, och att han blir överraskad av Kiese Thelins liksom lite luriga löpning. Och sånt kommer ju såklart hända när man möter så pass bra lag. I övrigt släppte de inte till mycket, så att även för Löfgren nu är tillbaka från sin köttelfeber, så verkar det som att Hien håller den platsen, och det är ju bra gjort av honom med tanke på att han ändå var utlånad förra året.
Ja. Men på tal om skador och sådär, det var ju ganska usla genrep om man får säga det, om man får titta på, jag menar, Hammarby fick Magyar och Paulsson skadade. Paulsson tror jag lindade knät till och med. Magyar fick någon remenskada insmäll där och gick ut. Nabil Bahou i AIK gick ut. Också skada eller känning på knät. De har inte heller kommunicerat något där. Så att det känns som det är lite svajigt i en del lag inför premiären.
Ja, verkligen. Och det finns ju ännu fler. Det finns ju AAA där Amar Abdirahman Ahmed som skickades hem från sitt landslagsläge skadad. Jag menar, han har ju goda möjligheter, skulle han kunna starta i premiären liksom. Så att om han är småskadad så är det också ett bekymmer. Så är Sebastian Larsson var ute och tokhyllade dem för några dagar sedan, så att han var ju en unik ung spelare på allsvensk nivå, vilket man kan hålla med om. Han är ju väldigt kul att se på liksom. Sen kanske inte han har jämnheten än. Sen var det Murbeck i Sirius som gick sönder, tror jag, borta längre tid. Levi skadad i Norrköping, kan förmodligen spela premiären tror jag, men man vet ju inte. Romario gick av skadad i Kalmar, så att det verkar vara ett helvetes genrep för många lag på det sättet, att många trista skador. Och jag tycker väl att det här genrepet känns lite konstigt, för att det kom ju direkt efter
kuppen,
ja. Exakt, en urladdning för många lag i kuppen. Både kvarts- och semifinal där det var extremt bra matcher för att vara så här tidigt på säsongen, och det kändes som att nu ska bara allsvenskan dra igång. Och så kommer den här lilla konstiga pausen och sen ett halvdant genrep för många lag med liksom, där man ska vänja sig vid mindre publik och sämre intensitet, och så kommer det dessutom skador på det. Så det, alla kanske borde gjort som Malmö FF och skippa genrep helt, för de fick ju inga skador. De,
Martin Olsson?
Ja, exakt. Ja, precis. Han blev i landslaget istället, men och där har de ju, ja, exakt, med Knutsen väl kanske tillbaka. Men absolut, men det var väl ändå, jag menar, att det kunde bli ännu värre om de spelade en match också.
Men apropå genrep då, så har vi ju som sagt Gustav Ludvigsson med oss här. Vi ska höra lite grann vad han säger om dels om det här hetsiga genrepet. Det var ett av vi satt och kollade på det här. Vi sände ju till och med det här matchen mot HIK 2-2. Det var ett av de hetsigare genrep jag sett. Hammarby-spelarna kan inte vara nöjda med Murillo där, som gick stenhårt åt Michael Ladd, som hade kunnat fått brut i foten där i den stenhårda tacklingen. Och sen så var det även Magyar som fick gå ut, och Paulsson också. Vi ska ringa och kolla läget med Gustav Ludvigsson, så vi höra vad han säger om den matchen och lite och vana för tankar inför premiären och Hammarby slagbygg och sådär.
Ja, då hälsar vi Gustav Ludvigsson välkommen till Allsvenska podden. Hur är läget, Gustav?
Det är fint.
Hallå. Jo då, det är bra här. Det är full fart som vanligt i den här premiärveckan. Du, vi sände ju faktiskt er match här mot HIK Helsingfors, får man säga, var en rätt hetsig historia. Berätta lite grann hur du upplevde den matchen.
Nej, det var väl ganska tuff. Förutsättningarna bjöd väl in till det lite också, torrplan och kallt och liksom sådär. Sen så var det ju genre, jag vet inte om det var genre för dem, men genre för oss i alla fall. För då, ja, men det var väl att visa att man förtjänar att spela till premiären och liksom att det sätt att de sitter i detaljerna, så ja, det är väl bra på något sätt att det är lite fart i det ändå.
Ja, vad säger du om, det var väl bra att ni inte fick mer skador än vad ni fick, va, eller?
Ja, precis, det är ju baksidan med det hela. Det spelar väl lite onödigt fult kan man ju tycka i vissa dueller, ja, om man speciellt den som man fick rött på, det är en jävla idiotsatsning, så att ja, kan man undvika de grejerna man har liksom ett bra tempo, så är det väl bra, men vi får hoppas att alla är 100 till premiären bara.
Ja. Hur ser det annars på försäsongen? Ni har ju haft rätt fina resultat får man säga, med final i Svenska Cupen, och ja, hur ser du på det som har varit?
Jo, jag tycker vi har kommit in i det bra, visat bra form och resultat i slutet. Det kom in ganska sent liksom med Marti och sådär. Fick ju en bra genomkörare på träningslägret. Även om det svajade lite prestationerna där nere, så är det väl inte så konstigt. Men nu när jag har blivit i kuppen då, det som har varit efteråt, tycker jag vi har gjort, visat att vi har börjat sätta någon form av grundspel och en stabilitet liksom, som och hans principer. Så det känns bra.
Vad skulle du säga liksom är det de största skillnaderna från tidigare med det Marti har gjort?
Jag skulle väl... De är otroligt engagerade och seriösa. Det är klart, det är ju alla tränare. Men de lägger ner väldigt mycket tid på analys och detaljnivå liksom. Och jag tycker det märks också i liksom hur spelarna tar till sig de grejerna, och även då när vi analyserar matchen efterhand, att det är tydligt det som vi gör mindre bra, men också pekar på de grejerna som vi faktiskt sätter efter och som vi har pratat om liksom. Så de är väldigt skickliga där på de bitarna, och det är kul, det är lite nytt men jätteroligt att liksom lära sig.
Ja, du är egna form och då känns den, det blir mål senast.
Jo, ja, det var skönt. Jag har lite också fram och tillbaka med varit sjuk och missat någon match och lite sådär. Så det var skönt att få i alla fall vara med just senast mot Elfsborg och Genrefes här. Och komma in lite och försöka hitta målet. Och det var skönt att det nu.
Ja, och en av de stora Hammarby-snackisarna har ju varit ditt vara eller inte vara i klubben. Du valde att nobba Ulsan Hyundai här i Sydkorea och skriva på ett långt kontrakt med Bayern. Vad känner du kring det här beslutet med så här lite distans?
Nej, men det är klart, nu när vi står i cupfinal och känns det jäkligt härligt och liksom har fått få vara med på den här resan som vi gör med Hammarby, och jag är jättenöjd att jag har tagit det beslutet. Som sagt, det känns som att jag har spännande på gång, Bayern på väg framåt, och det är kul att få en del pusselbit i liksom i hela liksom föreningen sådär. Så att nu när det har lagt sig lite så känns det väldigt, väldigt skönt.
På kort tid får man säga blev rätt populär bland Hammarby-supportrarna. Vad har du fått för reaktioner på när du förlängde kontraktet?
Ja, det var ju många som var glada att jag var kvar, att jag har en framtid i klubben. Sen så som sagt, det är något man eller som jag nu ska försöka liksom förtjäna det. Folk är glada liksom, det är de ju bara så länge man presterar och man liksom visar hjärta för klubben, och det är såklart mitt mål att fortsätta göra de här åren och absolut inte slappna av eller ta något för givet, utan jag vill köra på nu och utvecklas som fotbollsspelare och göra bra resultat med Hammarby.
Vad har du fått för känsla för Hammarby på så här kort tid?
Nej, men det, jag har väl sagt innan att som göteborgare så där, så man har inte sin, framförallt om man inte har mött, så jag har inte mött liksom de här klubbarna när jag var mindre på ungdomsnivå heller, så jag har inte haft så bra koll på varken Stockholmslagen eller Hammarby då. Så det var väldigt häftigt att få komma hit, och man inser vilken grej det är hela så här, på Söder och runt klubben, och även, det är svårt att liksom inte ta till sig och bli kär i det, så att jag är positivt överraskad kring det. Det är väldigt mycket så internationell vibb liksom kring hela liksom settingen runt omkring klubben också, med publiken och allting. Så nej, men det har verkligen det passar mig bra, den här typen av klubb också, för det går hand i hand, skulle jag säga.
Ja. Och ja, det är knappt en vecka kvar till allsvensk premiär. Hur taggad är du för den, och det är väl Helsingborg ni möter i första matchen, nu ser du på det?
Jo, men det första premiären nu på sen jag kom hit, så har vi fått spela med publik. Så ja. Det är ju, även för att det känns som att det har varit publik länge nu som vi har avslutat säsongen så förra året, så känns det ju häftigt liksom att få vara med nu från start med och fullsatt liksom. Det sålde slut väldigt snabbt biljetterna, och det är jäkligt inspirerande, och så många har längtat till liksom att vi ska dra igång nu och få stötta oss. Vi har längtat efter att de ska få komma här och göra det här tillsammans med oss, och jag ser verkligen fram emot att få, ja, jag vet inte, förhoppningsvis, jag ska inte säga för mycket på en hel säsong med publik nu då, men bara att få kunna premiären med marschen och allting, det ska bli, ja, det är jäkligt häftigt, det är något man har drömt om, så ser fram emot det och förhoppningsvis en bra match också.
Ja, precis. Ja, det gör vi också. Det var en väldigt lång försäsong här nu, och det ska bli skönt att dra igång med riktiga tävlingsmatcher. Men du, sista frågan då. Målsättningen då med Hammarby i Allsvenskan. Vad är den här säsongen?
Jag är i telefon just nu. Okej, vi tar det snabbt.
Ja, det är lugnt.
Tjena, grabben.
Tja. Nej då. Ha det gott, hej. Ja.
Det var en djurgårdare som ville ta. Det var en djurgårdare som ville ta selfie.
Jag ser gissa på att den är till någon annan, men vi får se vad jag gör.
Ja. Vi som målsättningen inför säsongen.
Just det. Med Hammarby syns det klart. Som jag sagt innan också, vi har haft en lite annorlunda först. Kom in sent med ny tränare och sådär, så att man ser väl på det med lite försiktighet ändå, tycker jag. Framförallt nu här i inledningen, men sen så handlar det bara om att match för match bara gör bra prestationer och bra resultat, så ska vi liksom, ja, får vi summera säsongen efteråt, men nu är vi i cupfinal också, så det är väl en början på något bra, förhoppningsvis, så ett tecken på att man gör någonting rätt, så vi har höga ambitioner.
Ja, det är bra. Du, tack så mycket, Gurra, så lär vi ses och hörs framöver här.
Ja, tack själv.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja, reflektioner på intervjun med Gustav Ludvigsson. Lind, du får börja.
Satan, vad sympatisk människa.
Ja, han är.
Helvete, vilken jävla förebild alltså.
Ja, han är grym.
Det är helt otroligt.
Ja.
Och du har väl sagt att passar väl bra med Disco då, som du har sagt att det är den trevligaste telefonprataren i branschen kanske, eller?
Det är helt otroligt.
Ja, nej, men du har ju också en väldigt vänlig röst, Disco, så att det är två stycken värna själar som passar bra ihop. Nej, men Ludvigsson är ju, det är klart att det var, jag tror att det är sån spelare som ska säga är populär över laggränserna liksom. Jag tror inte att det är särskilt många AIK eller Djurgårdare eller folk som är på Malmö eller Värnamo eller Degerfors som tycker illa om Ludvigsson. Jag tror att det är den typen av spelare som är en crossover-spelare helt enkelt, som många känner sympati för, och det är väl helt enkelt delvis för hans solidariska spelstil, men också för att han är verkar vara en vanlig person liksom, och verkar ha en normala intressen, eller normala, verkar ha liksom inte vara så extravagant.
Vem tror ni blir ny lagkapten i Hammarby?
Ja, exakt.
Då ska ju ha någon form av omröstning efter landslagsuppehållet.
Nej, jag tror Gustav Ludvigsson ligger nog bra till. Jag tror han tackade nej själv faktiskt när Bojanic blev det. Mm.
Jaha.
Ja, jag tror det. Men att han nu kan bli det nu, men det, annars ligger nog Bangiar bra till som är det nu, tror jag.
Tror du en sån som Bojanic, alltså jag upplever ändå honom som prestigelös liksom, eller tror du han skulle ta illa vid sig om man tog det från Feb Andersson, tog nog illa vid sig när han blev
han blev ju vad heter det, borttagen lagkapten, och så blev han bänkad och liksom blev ju liksom helt, han blev ju jättedåligt behandlad av Miros Milojevic, men Bojanic skulle ändå ha en viktig roll i Hammarby. Det blir ju inte liksom den här råpetningen som Jeppe Andersson.
Magias comeback är ju otrolig.
Ja.
där kan man ju, om man någon gång själv skulle känna liksom att nej fan, min karriär är nog över som sportjournalist också, då kan man tänka på den turnover som han har gjort.
Han var ganska öppen med att han funderade på att lägga av ju, och liksom började plugga. Han pluggar ju fortfarande psykolog liksom.
Skrev boken.
Ja, exakt.
Ja, men jag funderar lite också på det här med skadorna också i Bayern, att det blir ju liksom, jag menar, det finns ju mycket möjligt att de kan spela ändå när det väl gäller i premiären, men om de inte kan det, då blir det ju liksom Kurt och du spelade Fenger, och jag menar, jag gillar Kurt så jättemycket, tyckte han var så bra som alla hypade honom till att vara i HBK förra året, både som, framförallt som högerback då ju. Och så trodde jag att han skulle ta chansen och verkligen spela in sig i elva, men nu har inte han spelat så mycket, så det blir ändå en klar svaghet att få in en rostig och kanske lite självförtroendelös Kurtulus bredvid Fenger, om det nu är så att Pausen eller Magyar inte kan spela någon av dem.
Nej, precis. Jag tycker, om man ska jämföra med någon, så är vi Gustav Ludvigsson lite grann som Daniel Tjärnström. Ödmjuk, liksom, han är inte symbolen för Hammarby än, men han är väl typ någon, han är på kort tid blir någon kultspelare, går ju liksom såklart inte att jämföra med Tjärnström, vad han betyder för AIK, men lite samma, de är ganska lugna, de är ganska tystlåtna, säger aldrig de här spektakulära grejerna.
Om man ska utanför Stockholm, så Oskar Lewicki också, skulle jag tycka, påminner också kanske ännu mer om Ludvigsson i det, att i det lågmälda liksom.
Ja, exakt. Det var ju klassiker en gång när jag kom ner på Karlberg 2009 när AIK jagade SM-guldet och det flockades journalister där, så stod Kärna vid och lutade sig mot. Ja, vilka ska du snacka med nu då? Nej, jag ska snacka med Bojan och Joss Hojfeldt. Ja, det är de som snackar det, sa han. Jag bara, ja men det är inte som med dig där, Kärna, sa jag. Nej, det blir mest klyschor. Så han hade självinsikt, en god Kärna. Träffade han för övrigt på Sats häromdagen. Han är ju personlig tränare nu för tiden.
Oj, oj, oj. Han fick ett jobb i AIK, men kan man inte passa honom att sitta på kontoret?
Nej, han hade väl ingenting att göra de senaste...
Bättre med PT.
Ja, precis. Du, om vi ska gå över till lite andra. Du, säger jag, ni. Jag är vana podd med en. Det är mycket bättre att ha podd med två.
Vi har fortfarande inte pratat om elefanten i rummet. Att vi har Daniel Kristoffersson på Sportbladets redaktion.
Ja, men det är klart, det var ju givetvis en omställning. Det ska man inte vara för
alla som jag har kommit in och sagt, för fan vad ovant det är att se dig. Det här kommer aldrig vänja sig vid.
Nej, precis. Nej, men det är klart att det är ju, man ska inte vara för navelskådande såklart ju, och prata för mycket så, men om journalist så, eller varandra, men jag tycker ändå att det är klart att det var ju en stor sak, och det är ju jättekul.
Ja, det var ju skitkul. Det är ett fantastiskt mottagande hit. Ja, det här skulle man gjort tidigare om man hade vetat om det här.
Men jag tänkte på andra, liksom, vi pratade lite genrep och så ju. Ja. Och det fanns ju många negativa genrep. Ja. Då tänkte jag kan ju nämna två stycken väldigt positiva genrep. Och först då är ju Elfsborg som suttar tillbaka efter semifinalförlusten. Och slog HBK enkelt med många mål, över 4-0. Och det var liksom många som nämnde det. Alltså, jag tittade lite på matchen, så även att BT nämnde att Noah Söderberg i Elfsborg fortsätter ta steg, och jag håller med att jag gillar honom. Jag gillar att han, jag trodde inte någon skulle kunna ta den där Fredrik Holst-rollen riktigt. Så är han lite annorlunda, såklart. Han är inte lika psykotisk och ful och tuff som Holst var, utan han är ju lite mer av en spelare, även för han har det här lite skavet i sig också, att han är en ganska tuff spelare. Men jag tycker att han har haft ett härligt driv med bollen. Jag tycker att han har verkligen visat, både han och en sån som Sandén. Det snackas så mycket om yttrarna, men det är kul att prata om Sandén, vänsterback, och Söderberg på centralt, som är ute bra ifrån sig. Så det var kul att eller var intressant att kolla på, och Elfsborg ser väldigt bra ut. Sen också Blåvitt då, som vi ju sände i helgen, som ju mötte ett svagt Fredrikstad, alltså från andra ligan i Norge. De var dåliga, naiva, barnsligt fotbollslag på många sätt och vis, som Blåvitt dock hade en bra taktik mot. Låg rätt, pressade ibland högre, låg tillbaka bra, men alldeles oavsett så utnyttjade de här havet bakom Fredrikstad som fanns där, och gjorde ju, skapade kanske 6-7 lägen via vältajmade djupledslöpningar och ett ganska rak och bra fotboll som Gustav Svensson och Simon Thern var väldigt bra tillsammans, till exempel, och Gustav Nolin då som stod för en fin insats på topp. Så det var ju väldigt positivt för IFK Göteborg.
Ja, det är laddat upp söndags eftermiddagen, skulle se på Djurgårdens genrep, hade beställt mat, satt bra i soffan, tänkte det här kan fan bli roligt, tack Sabanovic, Azor och Edvarsen. Sen var det ju något av det absolut sämsta jag har sett. Och det sa ju Kim Bergström efteråt också, typ att det var den sämsta halvleken han någonsin sett hans Djurgården spela.
Ja, det var jag fattar inte hur det kunde bli sånt antiklimax med tanke på den hypen de hade förut, om att det gick ut på, med, på egna hemsidan med nu ska se att Haksabanovic gör debut för Djurgården, och så blir det sånt där magplask. Nej, jag tänker vad Kim, jag vill veta vad Kim Bergstrand sa internt till spelarna.
Ja, men det är just det att som de nämnde ju det då externt då, att överraskade över att vårt Djurgården liksom inte lägger ner jobbet liksom. Det kan man ju alltid lita på, tyckte de, att vi kan inte lita på att spelarna åtminstone har en acceptabel arbetsinsats och en frenesi i sitt spel liksom. Och sen när de då, framförallt när det är många reserver som får chansen, jag tänker på spelare som Elias Andersson och Melke Jonsson och
ja, det är ofattbart, framförallt som Elias Andersson som liksom måste visa att nu alltså jag är en man för ett topplag, eller liksom jag är det ofattbart.
Precis, och det gör ju att liksom, det gör ju att man, nu var ju banda på landslagsläge då, det gör ju att det känns ännu mer givet att det är han som ersätter då en, om Magnus Eriksson.
Eller var det i Malmö?
Nej. Ja, exakt. Nej, men så att, jag menar, det, ja, exakt, Djurgården, men det, jag tror inte att det är någon, det är klart att det är lite illavarslande att man inte kan upprätthålla en bra nivå liksom när det ändå är ett genrep, många ska få chansen, men jag tror inte det kommer påverka Djurgården, jag tyckte de så fantastiskt bra ut. Det är inte så att de skapade 100 lägen mot Malmö, men de hade ett väldigt välfungerande grundspel som vanligt, som jag imponeras av, särskilt på hemmaplan då. Så att jag tror ändå att Degerfors får det väldigt svårt där i premiären.
Vi ska komma in på lite premiäromgången också här, men först ska vi ta en kort nyhet här som vi skrev om igår. Armin Gigovic skriver på för Helsingborg fram till 30 juni. Vad tror ni den värvningen innebär för HF?
Ja, jag tycker ju att Gigovic är en bra spelare, men han är fortfarande väldigt ung.
Sen men han går väl in från start där?
Ja, liksom, exakt. Spelare. Särskilt nu när de har haft lite skador och så. Jag menar, men det är ju liksom, de har ju hans summa som kan spela sittande. Jag vet inte hur hans situation är just nu. Jag har inte sett det senaste med HIF, men det är klart att Jopa har kommit in också som är duktig. Och Lingman finns ju där som...
Jo, jag tycker Gigovic...
Ja, det är klart att han går in. Det är klart att han går in, men jag bara funderar på vilken han ska spela med och vilken position han ska ha. Men Gigovic är givetvis en bra... givetvis liksom en framförallt för HF är det en fantastiskt positiv, få in en positiv känsla nu efter Löper och Brandu Henriksens skador, så är det ju väldigt, måste ju kännas liksom kul och positivt att få in en sån som Gigovic. Så att däremot så tror jag liksom inte, kan inte att han går in och är dunderdominant i allsvenskan.
Det kommer bli svårt att vara i vilken spelare man är i Helsingborg, tror jag, med tanke på vilka de kommer, eller hur de kommer spela. Så.
Men det känns kul och fräscht.
Ja, verkligen. Ja, det ska bli. Och vi ska få, du Lin ska få äran att gå igenom första premiäromgången, Häcken AIK. Varför har jag varit ute efter det? Jo, därför att du har tippat Häcken skulle vinna två senaste gångerna, och nu tippar du precis som jag AIK.
Ja, och jag har verkligen inte tippat Häcken för att det liksom blev en grej, utan jag trodde, speciellt när det var de här corona-säsongerna, att de är ju vana, med all respekt, att inte spela inför så mycket publik, så att inte det skulle påverka dem så mycket, men jag till och med Alm, när han var tränare i Häcken, tyckte ju synd om mig som trodde på
honom. Han sa det, va?
Ja. Som inte kunde leverera. Men i år så har jag tagit AIK, och det beslutet fattar vi ju jävligt tidigt när vi ska skicka in till de här bilarna, men det är ett beslut som jag fortfarande står bakom. Men det blir ju en svinviktig match för båda lagen, och det kommer inte bli en lätt match. Alltså, Häcken spelade 2-2 i sitt genrep, AIK vann, men framförallt så blev det ju, jag menar, AIK kan ju inte åka ner och förlora den matchen.
Nej, och det känns som att, alltså, om man ska gå igenom, eller ta Häcken då, alltså, de känns som, ja, de kan vara med och utmana i toppen, men de kan lika gärna vara med och utmana i botten, alltså utmana om inte åka ut, känns det som, även fast de kanske mer ett mittelag, de med tanke på att de kan inte rasa som de gjorde förra året. Men det känns som, Häcken skulle jag säga nu, tycker jag i alla fall, är det mest svårbedömda laget. Vad säger du, Boman?
Ja, men jag var precis som många andra ganska imponerad av Häckens försäsong då, fram tills matchen mot Hammarby, som de inte började okej också. Och jag kanske också då tjusades lite av Häcken, som man ju gör då. Att det är lätt att bli lite... att de slår dunster, liksom blått dunster i ögonen på en på försäsongen liksom, och så kanske de inte lever upp till det sen då. Det är ju ganska vanligt att de är bra i cupspelet då på försäsongen. Men jag tror ju absolut inte att Häcken kommer få några liksom, alltså stora problem. Jag tror heller inte att de kommer utmana dem i Europaplatserna, men jag tror definitivt att de kommer vara i segmentet 5-8, 5-9 sådär, utan att inte ha några bekymmer bakåt i tabellen. Jag tycker ändå att många av nyförvärven ser bra ut. Jag, om det är någon sån som Hovland har varit mycket bättre än jag trodde han skulle vara, han liksom fått en, liksom en nästan så här Rasmus Bengtsson-känsla av honom då, som han var i Malmö. Sen så har de ju har ju några svagheter kanske på ytterbacka och sådär, för de har fått in Hodzic till vänster, men jag tror att Häcken kommer göra en mycket, mycket, mycket mer stabil säsong det här året. Sen är det ju intressant då att Per-Mathias Högmo, som jag aldrig har upplevt som en sång- och dansman liksom, tränare som, liksom, som vill att laget ska spela någon typ av liksom, fan vet jag, extremt bollhållande eller fantasifull fotboll, han har ju sagt att det måste vi göra i år, vi måste spela ut mot material, för förra året så våldförde han sig nästan på laget genom att efter Alms fiaskostad så fick de ju spela en väldigt destruktiv, rak fotboll som omställningen rakt av egentligen. Bara bonka bort bollen liksom, och det var ju lite konstigt. Det var ju starkt att han lyckades övertala den typen av fotbollsspelare och spela den typen av fotboll, men det kunde jag inte göra ett år till då. Så det ska bli, liksom, det ska bli spännande att se om man har de verktygen för att få ett lag att... att spela en lite mer, om vi uttrycker sig slarvigt, positiv fotboll.
Men det gjorde de i sitt genrep. Sen släppte de in enkla mål. Så ja. Att det är i så fall på bekostnad av det. Så kan de bara sätta en defensiv också. Så jag tror Häcken blir stabila.
Om man ska tippa ett resultat i den matchen, vad tror vi, Häcken och AIK?
Nej, jag tycker att det känns som en dunderkryss faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag är ju en notorisk feg tippare, så jag skulle tippa liksom ett litet 1-1 resultat där i den matchen.
Jag tror AIK vinner med 2-1 sent mål.
Ja. Och Boman, vad har du för premiärmatchomgång?
Ja, exakt. Jag har svårt att bestämma mig faktiskt. Tycker det är liksom, det är lite speciellt så att det är ju i hög utsträckning ett storlag mot ett lite mindre lag som öst, alltså Kalmar MFF, Norrköping Varberg, Göteborg Värnamo, Elfsborg
Sirius.
Ja, exakt. Det är den som skiljer sig då. Ja. Det är ju Giffarna Sirius som är, nu är Sirius ett klart bättre lag än Giffarna, men det är lite mer den, det liksom finns inte ett tydligt, det finns en tydlig favorit men inte en storlagsfavorit på samma sätt, så att den matchen ser jag fram emot lite mer att kolla på. Jag vill se hur Ånstrands omvandling då, från att han byter taktik sent in på säsongstarten av desperation skulle jag anta, liksom, se hur, ja, det
det var väl framförallt träningsmatchen mot Sirius när de förlorade med väldigt stora siffror som de bestämde sig för att byta.
Precis, och det ska bli jävligt intressant att se hur de klarar av ett även fast Sirius inte hade ett jättebra genrep heller, de hade inte ett jättebra genrep, så ska det bli intressant att se hur Giffarna tar sig an Sirius borta liksom, ifall man kan se liksom någonting i Sundsvall ändå som är lite positivt, eller om det kommer bli, eller om det blir liksom ett tecken på den mörka säsong som många ändå tror att det ska vara.
Ja, och jag har varit ut Hammarby mot Helsingborg, dels för att jag tycker att Hammarby har sett, om man tar bort matchen mot HIK, då man får säga att det var ett genrep, men ändå inte ett riktigt genrep för Hammarby, det kom ju egentligen i liksom semin mot Elfsborg. De hade en del borta på, de hade Selmani borta på landslagsuppdrag, de gick runt på en del folk, så att det blev ingen riktigt genrep ändå, men det ska bli intressant att se om de kan fortsätta det här som Marti Cifuentes har börjat på med ganska fartfyllda liksom, fartfylld offensiv och väldigt fina, ett snabbt kantspel, och de liksom har mart ner motståndarna. Det ska bli intressant att se om de kan klara att hålla i där mot Helsingborg, som liksom är helt underdogs här och kan liksom spela helt utan press, och som har fått in Gigovic, så att det blir en väldigt intressant match tycker jag, och framförallt blir det ju fullsatt, men det är väldigt mycket folk på Tele2 i alla fall.
Ska du tippa resultat?
Jag tippar resultat, så säger jag 3-1 till Hammarby.
Oj!
Jag tycker det ska bli jävligt kul med den här matchen också. Det ska bli kul att se Ta'ali, för jag är ju till de människorna, de lite tjuriga personerna som, om någon spelare blir lite överhypad, liksom, då vänder jag helt andra hållet liksom, och blir liksom, inte skeptisk, men liksom för kritisk då. Och Ta'ali, som jag tyckte han var, jag minns när han spelade sin första match för ÖSK förra våren, på försäsongen mot AIK. Det var någon sån här konstigt dubbelmöte, då spelade han 120 minuter eller någonting, och han var djävulsbra, han har precis anlänt från sin Division 2-klubb, tror jag han kom från en Division 1-klubb, och var djävulsbra liksom, precis så fin med bollen, precis så tempostark, en extrem bollkontroll, bra driv liksom. Han såg så jävla bra ut, och sen så hamnade han i kaosets ÖSK och fick inte fick inte spela där i det laget liksom. Och sen så var en grym då i Kalle Karlssons VSK och sen
kung Kalle Karlsson.
Ja, exakt, och såldes till HF nu då. Och jag tycker kanske att det blir lite väl höga förväntningar på honom liksom, att folk tror att han liksom ska gå in direkt och vara en 4 plus spelare på allsvensk nivå, och då blir jag, min spontana känsla då lite blir att ta ner det lite, men jag upplever kanske att jag har gått för långt i den lite liksom trista negativiteten, så att nu försöker jag vara en gladare och bättre människa och skulle gärna se Tahar Ali liksom få spela på sitt kanske favoritunderlag då, konstgräs också, som jag tror han passar bättre på. Det skulle bli kul att se honom i en öppen match mot Hammarby och se vad han kan göra.
Vad var det som gjorde att du kom till den insikten att du hade gått för långt?
Det är ju inte så kul att vara en person som förhåller sig till vad andra tycker så mycket att man själv byter åsikt, så att jag ska försöka vara lite rimligare i det fallet.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi måste ändå snacka om en annan premiärmatch här. Det är ju Henrik Rydström mot Malmö FF Kalmar. Det känns som det är upplagt för en Kalmar-seger där. Jag vet inte varför. Vad säger ni, Linn?
Ja, det ska ju bli svinintressant. Det är ju kul att Rydström är kvar i Kalmar. Det kommer ju bli drag som det alltid blir kring honom, och att de får svenska mästarna där direkt i premiären gör det ju inte sämre. Det känns som att han kanske är den personen som längtar mest.
Som han skulle njuta av att vinna mot dem. Även fast kanske inte han har så speciellt hard feelings. Det var ju ändå de som kontaktade honom, även om han kanske inte var första valet, som jag fattar, som så var han liksom
på
listan.
Ja, men jag tänker kring den matchen, tänker jag så att Rydström är ju, han är ju en sån som när han ger kritik så gör han det inlindat i beröm liksom, lite så, för han minns väl, det var väl efter då när Malmö tog greppet om guldet var i höstas, när de sent avgjorde Jon Ingebergets avslut då, sent mot Kalmar, för mig att Rydström sa någonting i stil med alltså låtsas beundrande röst, sa typ Malmö är som Varberg fast med bättre spelare, alltså med att de är jävligt jobbiga att möta, de är fysiskt starka, de är löpstarka, de är uthålliga, de är också väldigt bra spelare såklart då. Och det är ju, givet vad man vet om Rydström och hur hans lag brukar spela, så är ju det kritik då, att han kanske tycker att det är liksom, han kanske tyckte att under Tomasson då viss del att det var spelarmaterialet snarare än en grundspel som gjorde att Malmö var ett mycket bättre lag. Men jag tror också att det handlar om att Henrik Rydströms Kalmar har haft stora problem mot, extremt stora problem. Det hade han både i Sirius och i Kalmar mot lag som Djurgården och Malmö FF, som är väldigt, 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 väldigt bra spelare, men som också har en liksom en kompromisslöshet i sitt spel, jag menar, som det går inte att mobba sönder liksom. Alltså, jag menar bara att de har en oerhörd liksom styrka också utöver sin liksom fotbollsmässiga överlägsenhet, både Malmö och Djurgården, så att jag tror att det är lag som passar Kalmar jävligt dåligt, så jag tror att Malmö tar en ganska bekväm seger faktiskt borta mot Kalmar.
Om jag ska lägga in en sista grej om premiäromgången, så vill jag varna för, jag tycker det känns upplagt för att Värnamo ska skrälla till sig ett kryss.
Ja, 100%.
Alltså Göteborg, nu har folk sagt, men en fin premiär, de har kommit igång, Star har fått igång sitt, Värnamo, Jonas Tern, Kim Hellberg, ingenting att spela för, liksom, att ha all press på Göteborg, där tror jag blir en skräll.
Ja,
jag ville bara säga det.
Ja, jag fattar. Jag tycker det är svårt med nykomlingar i år. Menar, det är ju så, sista åren så har ju inte nykomlingarna minst en nykomling, ofta två, klarat sig kvar utan kval. Jag menar, det har visat sig att de bästa lagen i Superettan har haft så ofta så pass bra eget spel att det har kunnat gjort sig gällande även i Allsvenskan. Och i år så tycker jag att läget är annorlunda då, för jag tror ju att Giffarna åker ur. Jag tror även att HF får det ganska svårt. Och då satt jag och tänkte när jag skulle tippa min tabell då i början av massa, inte kan väl tre nykomlingar komma på de tre sämsta positionerna? Och då har jag liksom så här på något slags magiskt tänkande bara räknat med att det blir Värnamo så blir den bästa nykomlingen. Ingenting egentligen under försäsongen har pekat på att det blir så. Jag menar, så eller hur, alltså hur de har spelat har jag inte varit dundimponerad direkt. Och det, men ja, jag håller väl med om att det, om det är någon match som känns skrällvänlig så är det väl den då.
Norrköping Varberg då?
Ja, Norrköping hade ju stora problem mot Varberg i kuppen på hemmaplan. Det var ju fantastiskt usla i första halvleken i den matchen. Varberg tror jag passar. Men jag tror liksom alltså Norrköping hemma mot Varberg. Alltså hade de mött Varberg borta så hade det känts liksom 50-50 nästan. Hemma så måste ju ändå Norrköping räknas som rejäla favoriter. Men det är klart att Varberg är nog inte drömlaget för Ica Nordic.
Men vad är känslan kring Norrköping? Det är svinsvårt inför den här säsongen, för att annars har de ju varit... Nej, men varit med liksom där uppe och slått, så nu i år känns det som att de känns inte alls lika heta.
Nej, verkligen inte. Jag tror att vi ska komma in på det senare, men jag tror att Rickard Roning inte kommer få det ganska jobbigt. Men det kan vi komma in på nu. Det blir en bra, jättebra övergång. För vi har fått i väldigt många frågor som jag la ut här på Twitter i morse. Och vi kan väl göra så här att innan vi går på frågelådan, så jag har sett att vi har fått en del frågor om det här också, så vi avslutar innan vi går på frågorna, så avslutar vi med fem snabba. Jag kör frågorna till er, så svarar jag också då. Vilken tränare får sparken först?
Jag tror att det är två som ligger sämst till där, och jag tror att det är Henrik Ånstrand i Giffarna och Norling i Norrköping.
Då måste det välja han.
Ja, Ånstrand definitivt. Ja. Jag tror att det är stor risk att han åker redan tidigt sommar, liksom, eller innan sommaren.
Mitt svar är lite twistat. Jag tror att om Sverige förlorar mot Polen ikväll, så tror jag att Jan Andersson kanske får gå, och då tror jag att Kim och Tolle behöver lämna Djurgården, för jag tror att de kan vara aktuella som nya förbundskaptener. Så kan jag väl svara?
Ja, absolut. Ja, det var extremt bra kreativt svar.
Det var det första som kom upp. Men jag har nog varit för mycket med landslaget nu.
Eller för mycket med Kim och Tolle. Jag tror att det blir Rickard Norling. Jag tror att han är borta senast i hösten.
Va?
Ja, det tror jag. Vilka tar SM-guld?
Ja, nej, jag är Malmö FF.
Jag är AIK, har jag redan avslutat.
Jag tar också AIK. Det har jag tippat också. Vem får sitt genombrott?
Okej, okay, ja, men här har jag en liten utläggning. Jag är ledsen att jag pratar länge.
Jag har all tid i världen.
Exakt, och det är ju att jag var ju på Älvsborg Blåvitt då i kvarten, och satt man där och jobbade efter matchen i katakomberna. Man säger, det finns ju få sammanhang, men det är väl typ i Rom, Paris och kring fotbollsarena, om man säger katakomber. Vi satt där inne i innandömet i alla fall. Och då kom Stefan Andreasson förbi, och så pekade han åt ett håll och sa, titta på den jäveln. Han kan fan vinna Ballon d'Or, sa han då. Och det var ju han överdrev ju medvetet, det var ju litet skämt, men det fanns ett litet allvar i det.
Kevin Styr eller går?
Ja, exakt. Då pekade han på Alexander Bernhardsson. Ja. Och det tycker jag är intressant. Han är ju 23, så det kanske är konstigt att prata om ett genombrott då, men och det har varit, Ondrejka har ju varit så oerhört bra under försäsongen, och de har Ockels där som är bra, de har Alm. Men jag förstår vad han menar. Jag gillar också Bernhardsson jävligt mycket. Jag tycker att han har någonting liksom, han är så otroligt len med bollen, han har de här extremt fina insidorna mot bortre stolpen och avsluten, han liksom glider fram på ett Simon Olsson sätt samtidigt som han har ett bra avslut också. Jag gillar honom jättemycket, och det var kul att Andreasson, han sa väl i princip att om Bernhardsson är skadefri så kommer han liksom explodera totalt, så att jag håller med om det, så jag säger också Alexander Bernhardsson, Elfsborg.
Säger Jo Mendes AIK, tycker han imponerade mot Malmö FF.
Ja, verkligen, det håller jag med om. Jag säger Jakob Ondrejka, han fått ett riktigt genombrott. Och jag har en brasklapp för Isak Hien också, om man ska ta någon som liksom inte har spelat så mycket allsvenskan tidigare. Vem vinner skytteligan?
Isak Kistelin, för att han 2020 visade att han är både arbetshäst och mästerlig avslutare.
Jag har också sagt samma namn, Isak Kistelin.
Ja, då måste jag ta något annat. Då säger jag Alexander Jeremejeff.
Mm-hmm.
Det är intressant. Det är ju bra, för jag Jeremejeff gjorde mig besviken förra året. Jag gillar
han gjorde ändå 10, va?
Ja, exakt. Jag, givet det att han absolut inte höll så bra nivå som man skulle kunna göra, och spelade ett svagt lag då förra året. Så att, och dessutom nu började ju under våren vara skadad mycket, och Traoré fick ju spela före liksom, och sådär. Men jag tycker också, jag gillar Jeremejeff som spelare, så att jag tycker, respekterar det blir valet.
Jag gjorde ju landslagschatt med Emil Forsberg igår, och då frågade jag om han trodde att John Guidetti eller Isak Kistelin skulle göra flest mål i Allsvenskan. Blev han jävligt ställd.
Ja, det kan jag tänka mig.
Om John var klar för Allsvenskan, det var han inte riktigt hundra med på.
Det vill han inte, vadå? Han
vill, nej,
inte...
vill inte svara på det. Mm. Men han trodde att John skulle vara i bra slag i alla fall.
Okej. Okay. Sista, årets flopp kan vara spelare, ledare, tränare, lag. Annan händelse, vad tror du? Eller vad tror du? Vad säger du?
Jag har skrivit fyra spelare, så säger de snabbt. Mm. Charles, Malmö FF, Thomas Tortland, Häcken, Filip Rogic, Sirius, Gustav Wikheim, Djurgården. Säger jag som fyra spelare som riskerar att floppa.
Mm, eftersom att du tog alla spelarna så, så kommer jag gå på vädret, för det ska snöa på stora, eller över stora delar av Sverige under premiärhelgen.
Vad är det fel på snö? Säger norrlänning till en skåning.
Nej, men det, det känns inte rättvist att de ska gå ut på Tele2s gräs. Djurgården, det ska vara ymnigt snöfall och halka omkring där.
Nej, jag håller med. Årets flopp lag tror jag att det blir Norrköping spelare, och det här vet du, Boman, det här sa jag redan för väldigt länge sedan,
du är
att
inte
det skulle
positiv
bli
till Norrköping.
Erik Sorga.
Ja, det är exakt, det sa du på vårt när vi körde TV-program om IFK Göteborg, men det var innan alla andra började.
Nu blir det fekt.
Nu blir det som att sparka på den som redan ligger disco, men du var ju ändå tidigt ute, så att det får
någon,
man köpa.
Någon måste göra det också.
Ja.
Då går vi på frågelådan. Vi går ut hårt här från Andrus. Vem är allsvenskans bästa spelare genom tiderna, och varför är det Kenny Bakircioglu? Alltså, vi kan bortse från Kenny Bakircioglu.
Ja, jag tycker det är alltid svårt. Det var ju en jävla ställde du mig, men jag tycker man kan prata i modern.
Ja, men en av dem.
Ja, men jag säger modern tid, säger jag. Sista, jag säger 2000-talet, 2000-talet, och då säger jag Marcus Rosenberg. Tycker jag, definitivt.
Ja.
Ja, det är svinsvårt att svara någonting annat nu. Ja. Jag på en, alltså det är ju,
nej, jag fattar.
Eller under den tiden som jag har bevakat allsvenska, så har jag varit outstanding på ett sätt som jag inte har sett en spelare vara.
Det är väl ni alla överens om. Blir verkligen Guidetti klar till premiären? Jag tror så här, att han kommer bli klar till premiären. Jag har sagt det tidigare, att han det är 99% chans att han kommer nu, men att jag tror inte han kommer spela premiären. Men jag tror att han blir klar till premiären, att han presenterar han typ 1 april eller 1 mars.
Ja, fan, det är ju jättesnart.
Ja, det är 2-3 dagar.
Men det är intressant, för att vi har ju en kollega som är på AIK på tidningen, Oisin Cantwell, som är på nyheterna. Han har gått runt som en osalig ande, liksom sökt upp dig disco för att liksom är du fortfarande säker? Är du fortfarande säker? Kommer han bli klar? Och när du inte varit inne på redaktionen, så har han gått till liksom det här fattigsubstitutet mig och frågat, Boman, vad tror du? Jag vet inte, men jag får lita på disco liksom.
Vet du vad han gjorde förra veckan då? Ännu fattigare. Bjöd mig på lunch för att kunna prata om det.
Ja, okej.
Härligt. Men vi kan ju lugna med alla och säga att John Guidetti har ju köpt hus här också i Stockholm, så att det är nog
25 miljoner.
Ja, jag tror att det är mer.
men jag tänker på det, alltså jag tycker att det är ändå lite, alltså nu ska om man kommer, så kommer man ju vara kvar väldigt länge i AIK liksom, så att jag menar, det är ju en värvning på lång sikt, och jag är ganska säker på att det kommer bli väldigt bra för AIK, men det är klart att det känns lite tråkigt att det har dragit ut så mycket på tiden nu. Jag menar, han kunde ju ändå fått i de bästa värda 2 träningsveckor, något genrep, någon träningsmatch för att visa att han är på G, att han har fysiken, att han har matchtempo liksom. Nu blir det ju ändå så att nu kommer det säkert dröja upp till 3-4 omgångar kanske innan han är i gott slag då, innan han är klar. Det känns ju, jag fattar att
det känns som att han vill vara redo att starta för hemma mot Norrköping i liksom andra matchen.
Men det är klart, det är ändå liksom, då ska man in där direkt liksom, och så att det kan, och han har säkert så pass mycket personligt liksom driv att det kan överbrygga eventuella fysiska problem liksom. Men det är klart, jag tycker att det känns lite onödigt att det inte kunde bli klart tidigare.
Sen om det ska finnas någon motivation för honom, alltså det kan inte vara något större än att han ska komma hem till AIK och vara i riktigt, riktigt, riktigt bra form. Nej. Sen har han inte fått träningsmotivation i Spanien på grund
av precis.
Det.
Men det är alltid en skillnad på matchen då och hålla igång själv ändå liksom. Alltså få riktigt tempo i sig, tänker jag.
Absolut.
Då har vi svarat på kanske 10-15 frågor här. Så att det var många som ställde just den frågan. Och vi har en annan fråga här. Mustafa Zeidan till Hammarby. Det har gått väldigt mycket rykten om det. Jag kollade upp det igår. Då var det att det inte stämmer. Där är det ju så här att Bayern försöker ju ta in Boubacar Travalli redan nu i vår. De är ju klart med honom från sommaren som det har stått, som jag skrivit tidigare. Men det är stora problemet att han tjänar ju så mycket där, och liksom att klubben där har ju liksom noll anledning att släppa honom. Det är om han liksom ska gå och vädja och bli släppt, men det är ju 2-3 dagar på, kvar på fönstret, så att de hoppas fortfarande, men ännu inget klart. Och det ska sägas också att både Jesper Jansson och VD nu va, Rickard von Yxkull, var ju ganska tydliga med att det skulle komma in två nyförvärv här, men som jag fattar nu så det är inte lika säkert att det kommer in. Det kan bli så att Bayern kör på med det lag de har nu. De har ju sett att det går ganska bra sedan, men han har ju levererat, och att de bara går liksom, de hoppas på Travalli, och de har några spår till, så att det är väldigt, det hänger mycket i luften med gällande Hammarby och värvningar just nu.
Har du några andra namn där när du tar fingrarna upp i luften?
Ja, men det finns några andra namn. Det har ju varit Veton Berisha i Viking, men där har de ju ska ha 10-15 miljoner för honom liksom. Jag tror inte det, Bayern är inte beredd att lägga det. Inte nu i alla fall. Blair Turgot i Häcken har ju ryktats om. Expressen har skrivit om det tidigare. Som jag fattar det som så hade Jesper Jansson och var det Martin? Nej, Jesper Jansson, vad säger jag nu? Häckes sportchef Martin Eriksson och hans agent Turgot hade väl ett möte i Madrid där. Det var väldigt många som var på det här transfer room där alla samlas. Så de hade möte där och förhandlade väl där, och det var förra veckan. Jag har inte hört det senaste nytt om förhandlingarna där, men de jobbar ju på att få in honom.
Det är en jättebra vävning.
Ja, jag är skeptisk.
Varför alltså.
Ja, men jag tror att han är en övervärderad spelare. Alltså, jag tycker
att alla andra är positiva.
Nej. Utan jag menar, han hade... Han gjorde mål på allt under en period liksom, och han gjorde mål väldigt få matcher så Turgot, det var liksom han gjorde många mål i få matcher, så han fick ju en respektabel skörd liksom senast i Allsvenskan, men jag tror inte han passar in i ett lag som dominerar matcher heller så där. Jag tror att det är en sån som man kan bränna sig på om man värver.
Här är en fråga till dig, Boman, som du redan har gjort. Du har ju för övrigt gjort ett av de mest överlägset, mest noggranna och gedigna allsvenska tips jag någonsin har sett under mina 17 år som sportjournalist. Men du har också gjort topp 70-lista eller topp 65-lista på de bästa värvningarna i allsvenskan.
Ja, just nu är det 73 spelare.
Okay.
Och det, den har ju uppdaterats löpande.
Ja, då får du svara på Axel Hultmans fråga här. Topp 5 bästa värvningar i allsvenskan i år.
Jag kan säga att det är en lista som genererar mycket hat i mejlen. En del positiva.
Hat verkligen.
Nej, en del positiva till många som hört av sig är trevliga så där, men också en del som tycker att jag är fel ute, och det, så ska det ju vara. Det är man ju relativt ofta ändå, så att det kan jag köpa. Men topp 5 då, det är ju många saker man bedömer då i en värvning, alltså man bedömer ju såklart vidareförsäljningspotential, vad de kostade, ålder och så vidare och så där. Men jag har bestämt mig när jag listar, så utgår jag mest av allt från vad de kan prestera kommande säsong. Jag tycker ändå fotbollsföreningar är fotbollsföreningar i första hand som ska sikta in sig på att vara bra kommande säsong, snarare än att de ska vara vinstgivande företag som ska maximera och så vidare deras vidareförsäljningspotential, bla bla bla. Så jag utgår från det de kan göra mest. Det utgår från mest från då.
Kan du inte,
det är brasklappen, sorry.
Kan du inte avslöja hur många timmar det tar för den då att göra en sån lista?
Nej, men det tar inte så lång tid, för det är ju, men i alla fall, då har jag tagit 5 Godspelik Polo, som är en av mina personliga favorit så många år tillbaka. Tycker att det är jävligt starkt av IFK Norrköping att få in honom från Häcken då, som ju är på en liknande nivå som klubba liksom, att han inte gick utomlands, att han tar en större klubb, att de lyckades övertyga honom, säkert med en hög lön, men ändå, jag gillar honom som fan. Jag tycker det är fräscht att han är höger mittback snarare än wingback, för jag tror han passar bättre som det är i deras system. Så jag tror han kommer vara, jag är övertygad om att han kommer hålla en 4+ nivå hela säsongen. 4 Loret Sadiku, den pålitliga spelaren som Hammarby behöver för att bli ett lag som hittar en större jämnhet i matcherna. Han kommer säkert ta ett tag för honom att hitta högsta nivån, men jag tycker att det är en perfekt pusselbit. 3 Dennis Hadžiskadunić, den enda Rysslands tillskottet. För de andra stannar ju i kortare period, därför har jag inte dem lika högt upp på listan. Det är klart att Haksabanovic är en av de absolut bästa spelarna i allsvenskan, men han stannar ju trots allt bara till sommaren, vilket gäller flera andra då också, medan Hadžiskadunić är utlånad hela året. Det säger ju någonting om den makten som finns i Malmö FF, att man kan lösa det helt år istället. Och han såg ju jävligt bra ut mot Djurgården och hoppade in. Jag tror att han kommer vara på liknande nivå som Anel Akhmedovic. Jag tycker han ser jättespännande ut. Tvåa Viktor Edvardsen. Jag var lite skeptisk till om hur han skulle fungera i Djurgårdens system. Han har inte fungerat klockrent i Djurgårdens system än så länge och ändå varit väldigt bra i många matcher. Det tycker jag är positivt.
Jag fattar inte att de envisas att använda på kant. Eller?
Ja, men det är ju exakt. Nu kommer de väl inte göra det när de har tagit in Haksabans också, men det är för att han har funkat bättre på en kant i Djurgården än som central anfallare, och Holmberg är lätt att spela med och så vidare. Mm. Jag tror bara att det handlar om det, men nu så tror jag inte de kan göra så länge, så att han får vackert liksom vänja sig och hitta rätt som flytande liksom center då liksom. Men tvåa på listan, etta Isak Kistelin då, som jag ser inga negativa, ja, att han är dyr då, men Malmö har ju råd med att ge en rejäl sign-on, som du har berättat att det var väl upp mot 15 miljoner, vilket ju är något i hästväg såklart, men det, jag att få honom när han är 29, fyller 30, få honom på 4 år tycker jag är fantastiskt bra gjort. Och jag gick från att verkligen gilla Isak Kistelin till att efter 2020-säsongen beundra honom nästan, för att jag tycker att han är komplett på en allsvensk nivå.
Och listan är ju utan att Guidetti är Dandil.
Ja, precis. Ja. Och Guidetti skulle väl komma topp 5, men jag vet inte exakt på vilken position.
Sista frågan. Vi får det är alltid en sån här fråga när jag har lagt ut den. Ponera att TV4, det står Planplast heter han som har lagt den. Ponera att TV4 gör en säsong av Farmen där alla deltagarna spelar i Allsvenskan eller har spelat. Vilka skulle klara sig bäst och vem skulle gnälla mest? Jag har några som skulle klara sig bäst. Alltså Per Karlsson. Det måste ju vara drömmen att ha med i Farmen. Sen känns det ju som att Milosevic inte liksom är där på... Han skulle nog inte gilla det där farmalivet. Han har mer storstadsliv. Han skulle nog gnälla en del.
Alltså, det är klart att alltså, om man ska ha en perfekt casting så ska man ha Oskar Lewicki som den trovärdige farmaren som löser allting, som är skicklig och duktig och sådär. Och sen skulle man ha då badboyen Niko Djurdjic liksom, som skulle skapa rubriken och så vidare. Det finns ju liksom oändliga möjligheter.
Jag tror Bojanic, men jag skulle komma in och bara så här, inte gjort vad storbonden sa och bara gått runt och haft det slappt.
Vet du vem Bojanic skulle vara? Han skulle vara Herman, Robinson Herman. Kommer ni ihåg han? Herman Nikolic. Jag tror han jobbade på Närkes Allehanda som bara låg och hade det gött.
En av mina stora tv-upplevelser från barndomen när han VM 98, tror jag det är, springer för första gången i programmet. Han gjorde ju en otroligt bra klippning där. Han har inte jobbat på hela... Han har jobbat springer. Någon gång, men här springer han för att se, antar jag, Serbien kanske spela sin match, om jag minns rätt. Jag tror att det var Serbien. Ja.
Men det är alltså inte att vi tycker att Bojanic är lat på något vis, utan mer att han har
en
skön laid-back aura.
Exakt.
Han har alltså grym, en fantastisk aura.
Verkligen.
Ska Farmen få avsluta det här säsongspremiären av Allsvenska podden?
Ja, visst.
Absolut.
Härligt. Vi säger tack och på återhörande nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.